If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Peppe.
Hej Karin.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst Elin Willows Inlandet. Har du hört talas om den?
Bara genom dig. Så förra gången så sa du att den hade blivit jättehypad. Hur känner du? Uppfyller
ja, men, det förväntningarna? Ja, men det gör den. Det gör den faktiskt. Det är alltså Elin Willows debutbok. Och jag är faktiskt osäker på om hon är finlandssvensk eller om hon är svensk. Men hon bor i alla fall i Finland. Jag tror att hon också är journalist. Så jag känner att jag undrar om vi har några gemensamma. Vi har säkert gemensamma kompisar. Så jag tänker man alltid i svensk-finland. Liksom, vi måste ha gemensamma kompisar för att det är så få av oss. I alla fall.
Det är som när man kommer från Gotland. Så här, jaha, från vilken gård? Ungefär, ja. Vilken ort. Jaha, jag så dom Svenssons. Ja, vet man ju hur ja. De är. Jag vill också vara en del i den här klubben.
Det ska du få vara. Det ska vara en hedersfinlandssvensk.
Ja, gud vad mysigt. Ja. Berätta, vad handlar den här boken om då?
Den här boken handlar om en ung kvinna som flyttar från storstaden upp till en liten ort i inlandet nära polcirkeln. Och hon flyttar upp dit med sin kille, men redan när hon är på väg upp så vet hon att det här inte kommer att hålla. Men hon flyttar med i alla fall. Och det är det första som är ganska kontroversiellt. Att flytta upp från mindre stor ort till mindre ort. Och B, flytta upp trots att man vet att det inte ens kommer att hålla med killen. Jag menar, kärleken kunde ju kanske annars vara ett argument för att hon flyttar och stannar. Men hon åker fast hon vet att hon kommer att bli ensam där uppe.
Men är det så kontroversiellt? Inte det en så här klassisk, du vet, vi skaffar en bebis, en hund eller en ny lägenhet för att förhållandet har lite vajsing. Och så det är det vi saknar. Och sen så blir det spiken i kistan istället.
Ja, du tänker att kanske det är liksom ett desperat rop på hjälp att flytta till en liten ort, men det hjälper inte. Men alltså när jag läser den här, hon får jobb i en mataffär.
Nu får du faktiskt be om ursäkt till våra lyssnare i glesbygd.
Nej, men jag ska ju säga det. Jag ska faktiskt säga det. Att jag undrar när jag läser den här boken, är jag liksom en storstadsmobbare? Är det bara för att liksom jag trivs så bra i storstaden som jag tycker att det är så otroligt konstigt.
Det var inte en menande harkling utan jag är förkyld på riktigt. Men ja, jag tror
klargjorde det där. Jag tror att det inte var sarkasm.
Jag tror i och för sig att du är en storstadsmobbare och det säger jag eftersom jag själv gör mig skyldig till detta allt som oftast. Jag känner, alltså, it takes one to know one, hör du Peppe?
Ja, antagligen. För när jag läste den boken kom jag på mig själv hela tiden med att tänka, men varför? Varför? Och då tänker jag att jag måste vara otroligt inskränkt. Varken leva min egen lilla bubbla som inte kan förstå det. För hon kommer till den här staden. Hon jobbar i en mataffär. Och så åker hon hem. Hon hyr ett rum hos en dam. Och det här måste utspela sig någon gång i början på 90-talet. Eftersom hon kollar på VHS-kassetter på gamla mordmysterier. Och då på lördagarna åker hon upp till hotellet. Som en nattklubb som ungefär öppen bara på lördagarna. Och så bara går dagarna och Och jag tänker att är hon deprimerad? Hon verkar lite deprimerad. För hon har liksom ingen
inte
vilja.
Det, så lär man ju bli det. De premisserna.
Ja, nu är du en typisk storstadsmobbare.
Nej, sådär. Vet du vad? Jag är helt saklig. Ursäkta, hon bor hos en tant. Hon kollar på VHS-kassetter. Sen åker hon till något jäkla hotell en gång i veckan och gör inget annat. Även om hon bodde liksom mitt på Manhattan så skulle det vara ganska deprimerande. Tror du inte det?
Ja, men hon vill liksom ingenting. Hon verkar väldigt tillfreds med tillvaron. Det är bara människor. Ibland kommer det en ung kille börja jobba i samma mataffär som hon jobbar och så försvinner han för att han ska gå börja plugga någonstans. Och tiden bara går, och den här boken är skriven liksom, så det kommer olika klipp från olika tidsperioder. Ibland är det sommar, sen är det jul och så är det höst. Och
ursäkta, nu kommer ett stön här, därför att det här låter så himla mycket som en sån där roman om ung kvinna som har stannat i tillvaron och är handlingsförlamad, och sen så pågår tillvaron som en film runt omkring, och så är hon så här lättillmåttligt deprimerad. Men hon håller inte på och knarkar och ligger
nej.
En massa.
Nej. Okay. Inget sånt. Ja, inga ligg, inga knarsch.
Checkar inte de förortsboxarna alltså.
Nej.
Vad heter det? Förutfattade meningar? Fördom heter det.
Nej, det Linna Johansson skrev en bok om två sådana tjejer som vi talade om för jättelänge sedan. Och jag försökte komma
vem har
på
inte skrivit
hette.
En bok om sådana tjejer? Ja.
Fair enough. Men då kommer jag tänka på, nu säger jag inte att det finns för många böcker som handlar om, alltså det finns för få böcker som handlar om män. Men det finns för få någonting som handlar om män. Men det finns väl ändå färre sådana skildringar av unga män som försöker hitta sig själva. Nu när jag säger det här blir osäker.
Nej.
Ulf Lundell skrev ju den här jävligt tråkiga boken
Kerouac
som är otroligt
gillad. Alltså, ja. Inte hela litteraturen full av vilsna unga män som håller
men
på att
betrakta
till.
Men på senaste tid då? Men sen, kom du på en ganska nyskriven bok om en ung man som försöker...
Johannes Ekholm.
Ja, okej. Okay. Fair enough. Okej, okay, du vann där faktiskt. Ja. Men alltså den här boken, för att gå tillbaka till Inlandet, så huvudpersonen... Den, liksom lever ett väldigt monotont liv. Den boken är också skriven så att man får väldigt lite reda på hur någonting ser ut kring henne. Allt är väldigt sparsmakat beskrivet. Det är nästan så det blir klaustrofobiskt eftersom man bara får enstaka liksom, glimtar in i hennes vardagsliv och enstaka glimtar i de andra människorna kring henne. Det är nästan det är väldigt isolerat. Och jag tänker att hon kanske skriver det så här isolerat också för att skapa en sån här stämning kring den här isolerade orten mitt ute ingenstans.
Ja, men så hon kan det vara. Men för att bara försöka kolla lite och rada upp de här olika berättarelementen, om man ska säga. Det finns ingen intrig riktigt. Det finns liksom ingen plott driv framåt.
Nej.
Och det finns inte heller miljöbeskrivningar. Men då hoppas jag vid Nej. Gud att det finns karaktärstecknande. Gör det? Är det liksom...
No. Nej.
Alltså, men Peppe, du sa just att du tyckte om den här boken. Nu måste du...
Men det finns liksom ett skönt lunk i den. Det är liksom en... Det är nästan sådär... Jag liksom drivs framåt för att veta vad som... Jag vill inte spoila någonting nu. Vad som kommer att hända. Men,
är det när du lyssnar på Sigge vad heter han, Eklund i... När han läser ljudböcker. Ja. Att du liksom
labyrinten.
Du somnar in lite skönt.
Ja. Herregud, så jag kämpar med den boken. Alltså det var den svåraste boken tror jag någonsin har lyssnat på.
Det var en labyrint helt enkelt. Ja, men okej, den här lunkar på. Den ska, ja, men jag förstår, det kan vara en ton. Det kan vara liksom en meditativ. Ja, det kan vara nästan
poetiskt.
Ja,
men det är faktiskt lite meditativ faktiskt. Det är som en känsla, liksom en lugn på snuddet till klaustrofobisk känsla. Men som sagt tror jag den här att det är liksom ett sätt att beskriva orten.
Det är
orten.
Som att ligga i en sån där vattentank. Du
ja, exakt, där man ligger som att de har stängt som att ligga i en kista fast vatten.
Fan vad det är klaustrofobiskt. Har du testat det någon gång?
Har du gjort det?
Ja, det är helt sjukt. Du ligger alltså i kolsvarta, och då snackar vi liksom svartaste mörker. Och så ligger du i ljummet vatten. Idén är att du ska ligga som i
en livmoder
naturligtvis, ja. Och sen så hör du lite så här delfinmusik eventuellt, och man kan också ha det helt tyst. Jag valde att ha det helt tyst, och då blev jag helt paranoid för jag tyckte det plaskade från liksom alien ormar som
simmade.
Det var så...
Tänk att knarka och göra det. Tänk att göra det på LSD.
Och så, först så var jag liksom, jag har aldrig varit så stressad i hela mitt liv när jag låg där. Och det var ju idén var att man skulle bli avslappnande. Sen så tänkte jag så här, men fasen, nu får jag ju gilla det här. Det blev liksom, jag kan inte ta mig härifrån. Och då slappnade jag väldigt djupt och somnade nästan i den här tanken. Lite som när du läser den här boken kanske.
Men vet du, jag vill tala mer om det här. Flyter man liksom? Är det på något sätt så, flyter man i det där
vattnet? Jag tror att det är jättesalt eller någonting. Så att man, ja. du flyter. För först var jag ju rädd för att somna. Jag tänkte jag kommer så här.
Ja.
Ja, på någon salt, kall sup där och panik.
Men kommer man själv ut därifrån? Alltså om man får panik kommer väl någon ändå öppna luckan?
Ja, just det. Men i och med att det är så oerhört mörkt så tappar du liksom riktning. Det är svårt att orientera sig. Vad är upp och ner?
Nej, fy fan Karin alltså. Ja, det där alltså, är inte okej.
Nej, du pratar också med en person som är... Alltså jag är verkligen... Jag har klarat tendensen till klaustrofobi. Du vet. Förmodligen så jag blir inlurad i någon sån här snögrotta av min storebror som barn. Och som de du vet mura igen. Och så låg man där helt fast i mörkret. Min brorsa gjorde alltid sådana där grejer, olika grottor och källarutrymmen. Nu jag skyller allt på Mattias.
Du var experimentpersonen.
Ja, men testa det. Det kan ju vara livs, det kan ju bara vara banbrytande.
Ja, nej tack. Ja, men det finns något som fascinerar mig väldigt mycket med inlandet. Jag är faktiskt osäker på om jag tycker om den och det är en... Det kanske finns en... Alltså det är en debut, tänker jag. Eller som det kanske syns att det är en debut. Eftersom jag tror att hon kunde kanske ta ut svängarna lite mer. Jag tänker att en debut kanske ofta blir för... konstnärlig är kanske fel ord. Men att man anstränger sig. Eller att man kanske inte bjussar så mycket på sig själv som man kunde bjussa på sig själv. Förstår du vad jag menar?
Mm, jag förstår
att,
precis.
Att man håller tillbaka lite. Och jag tänker att den här boken är så... Den är väldigt snyggt skriven och liksom allt är liksom nästan för tillrättalagt. Jag tycker att det är en väldigt fin helhet. Men jag tänker att det skulle få vara någonting lite... Det ska få finnas lite smuts i skarvarna för att göra den ännu intressantare.
Inlandet, har det någon speciell klang eller så i Finland?
Nej. Det tror jag faktiskt inte, men alla finlandssvenskar bor vid kusten, ursäkta den här generaliseringen, men så är det nästan. Så det finns liksom väldigt lite snack om ja, men inlandet.
Då låter det nästan som att så här, inlandet är lite så här, vad heter
det? Okända.
The bush, vad säger man i Australien, så här back country, eller vad kallas det?
Ja, att men hur den här utspelar sig alltså i Sverige vill jag påpeka. Hon beskriver också om hur norrmännen kommer över gränsen och köper billigt smör. Och hur de får förutsägbara det med, för de köper alltid samma sak till exempel.
Ja. Det är så här, mellersta Norrlands inland.
Ja, och hur, vilket är också spännande, hur olika kylan är i inlandet jämfört när hon åker till staden vid kusten. När hon ska åka hem åker hon via en kuststad som jag i min tuve, jag är inte så bra på svensk geografi men jag tänker att det är ungefär Umeå kanske. Och hur olika, hur vinden känns annorlunda och hur liksom slaskigt det är där trots att det ligger på nästan samma breddgrader. Men ja, men alltså en fin debut och jag ser fram emot att läsa mer av Elin Willows som vi ser så. Men hörde Karin, vad har du läst i veckan?
Jo, jag har läst den här Vi hör av oss av Jakob Sundberg som är en novellsamling. Du vet ju att jag älskar novellsamlingen, Peppe. Så jag blir så förtjust.
Du har ju talat om den i hur många veckor som helst. Jag blir varje gång lika... Jag känner mig som en hund som är lika glad varje gång hennes ägare kommer hem. Så känner jag när du talar om den här boken.
Det var lite så här ketchup-effekt. Jag pratade om den. Sen läste jag hela jäkla boken på en helg.
Ja, men berätta.
Så novellsamlingar är ju så härligt. Det är som att äta ett sån här dessertbord. Du
jag vet inte, jag får ta en konfektask lite... nu.
Ja, men... Förlåt för klyschorna här. Förlåt alla. Okej, men jag ska gå rakt på sak och faktiskt bara läsa en av de novellerna som jag kom att tänka på när vi pratade om den här storstads... snobbismen.
Mobbaren.
Ja, storstadsmobbaren i oss alla. Introt är att det börjar så här. Det var när en inbjudan till en klassåterträff damp ner i brevlådan som det hela tog fart. Så där har ni en premiss. Det är Elin, hon kommer från kommer från Småland och sen så kommer hon på att okej, fasen vad jobbigt, det är klassåterträff. Jag måste ju visa att jag har liksom lyckats med något jäkla skit här på 10 år. Och vad ska jag komma med här? Den och den har säkert blivit någonting i det området och de har kanske fått barn och själv. Fasen så här, ja men om jag tänker efter så här, ja det handlar om var jag bor någonstans. Alla andra hade flyttat därifrån utom hon. Så hade hon flyttat så här från Nässjö då till Göteborg eller Jönköping. Någonting. Nej, hon bara, om jag flyttar till Stockholm, då har jag någonting. Då har jag något att leverera.
Så rörande.
Ja, och så kommer hon då till en huvudpersonen i varje novell hamnar i en arbetsintervjusituation.
Ja.
Det är så himla kul som tema.
Ja, verkligen.
Så nu är vi med Elin. Hon har skaffat sig en lägenhet på ett ställe som hon då tyckte sig känna till. Så får du höra. Hon tog tåget dit, alltså till anställningsintervjun. Åh, att rulla in på centralstationen. Åh, att dras med i tempot i underjorden. Folk med pappmuggskaffe i handen och värdighet i blicken. En man med gitarr, ett fodral fullt av mynt. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Det här skulle bli hennes stad. Här kunde man vara sig själv, folk klädde sig i sin stil, ingen annans. Mössa mitt i sommaren, strumplös i lågskor. Åh, friheten. Hon klev av i Rådmansgatan och vandrade till adressen som hon hade nedskriven på en lapp. Anmälde sig i receptionen, satte sig ner. Nej, jag bor i Stockholm, ja, viskade hon till sig själv. Hon log. Kom igen, fixa jobbet nu då. Hon hade säkrat en lägenhet redan, strax utanför centrum. Rotebro hette det, en charmig stadsdel i norra delen av stan. Det skulle ta 40 minuter att pendla därifrån om bussen passade med pendeltåget. Och sen var det ett par stopp på tunnelbanan bara. Plus en lätt promenad. En timme. Max. Lite drygt kanske. Men inte mer än så. Det var en fin lägenhet. En etta. Lite mer compact living än vad hon var van vid. Men å andra sidan var det mindre att städa. Och hon skulle inte behöva lägga så mycket i mellanskillnad när hon väl hade sålt villan. Elin hörde ett par högklackade skor närma sig. En kvinna dök upp och vinkade åt henne på håll. Elin reste sig. Kvinnan hette Vivica Odén. Det var henne hon hade talat med i telefon. Kunde hon vara Elins blivande chef? Hon såg definitivt chefsmässig ut. Uppsatt hår, tweedkjol. De hälsade, gick igenom ett kontorslandskap medan Odéns klackar ekade i takt med prasslet från Elins byxben. Och vidare in på ett litet rum. Odén satte sig bakom sitt skrivbord. Elin mitt emot i en liten fåtölj. Ett par huvuden närmare golvet. Så du har kört hela vägen från Småland, konstaterade Odén. Elin nickade. Eller ja, åk tåg. Det första Odén tog upp var att Elin kunde anses vara överkvalificerad för jobbet, som i princip var en sekreterartjänst. Det kunde väl inte vara ett problem att hon var överkvalificerad, tänkte Elin. Hon hade ju sökt just denna tjänst för att kunna utklassa all konkurrens. Det gällde att hitta ett jobb snabbt, inte att klättra på någon karriärstege, inte än. Det hade hon god tid på sig att göra senare. Bara hon fick in foten i Stockholm skulle resten ordna sig. Hellre medelmåtta i Premier League än stjärna i korpen, tänkte hon. Hellre ett okej jobb i Stockholm än ett toppjobb i Nässjö. Det var så mycket Stockholm över Odén. Tänk att få vara sån, tänk att ha hennes hållning. Vilken gras! Odén vägde på sin stol, tillverkad i Nässjö, noterade Elin. Det var lätt att känna igen. Det var här hon ville vara, inte i stan som tillverkade stolarna, utan i stan som satt på dem. Nu skulle de gamla klasskamraterna se henne i Stockholm, på en anställningsintervju, på riktigt. Jag börjar alltid med att ställa samma fråga. Vad ser du dig om 5 år? om 5 år. Oj. Elin blåste upp kinderna, lät luften pysa ut. 5 år, ja du, här kanske? Odén log. Det är okej att inte kunna svara på den frågan, men vad brinner du för? Vad jag brinner för, sa Elin, nästan för sig själv. Odén synade henne. Jag blir alltid så nyfiken på varför folk flyttar hit från landet. Det verkar ju så mysigt där, sa hon. Elin ryckte på axlarna och log.
Landet är liksom en specifik ort.
Ja, jag visst. Menar, ja.
Utanför Stockholm.
Jag känner, också en som, jag känner också en som har bott på landet en gång. Nu kanske jag känner en. Ja. Och sen så säger ju Elin så här att jo, nej, men jag har redan skaffat bostad. Så här, jaha. Ja, vadå någonstans? Ja, nej, men i Rotebro. Den här Odén bara, jaha, men tänkte du flytta till Stockholm sen eller? Alltså, stackars Elin reda på att det här är ju inte i Stockholm utan det är ju ja, en bit bort kan man säga. Norra Sollentuna typ.
Men hör du, jag gillar ju den. Jag känner mig väldigt, alltså jag känner mig verkligen fortsättningsvis som storstadsmobbaren. För det är ju ofta så där. Men så säger jag säkert folk kanske, och din man också. Jag hade kommit från Småland, så du är nykterist och frikyrklig och så är som alla andra på orten, landet är.
Ja, det där är så känsligt liksom, för att han kan ju själv driva med smålänningar och att vara småländsk och så vidare. Men du vet, om jag skulle gå in, och vilket jag ju ibland gör förstås, men reta honom, det är inte helt enkelt. Och det är ju samma sak med mig som är stockholmare. Jag är ju så trött att vi alltid får så mycket skit när vi är på landet. När vi är i andra orter.
Nej, men herregud, ni förtjänar det.
Varför då?
För att ni är storstadsmobbare. För det finns ju en sån uppfattning om att det är lite finare och coolare att bo i staden jämfört med att bo på landet.
Ja, men det måste vara, det har du ju rätt i, att det finns en snobbism. Samtidigt får man ju inte glömma att i storstäderna finns det ju ett mycket bredare perspektiv oftast på andra frågor. Alltså, jag tycker ju att det finns en inskränkthet i små orter som är helt enorm ibland. Alltså väldigt mycket fördomar och så. Och så då, på så vis så kanske det är någon slags tvärtom snobbism ibland kan jag tycka att det är. När jag kommer till mindre orter, att det är så här, ja det är typiskt såna att hålla på med sånt. Det är typiskt er stockholmare, alltid ska ni vara lite fina, du vet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hör du, Karin, har du lyssnat på den där radiodokumentären Min vän mördaren?
Ja, du tipsade mig om den. Ja, det var jätteintressant. Det alltså finns, den kan man ladda ner på Sveriges Radio-appen. Var det P3-dokumentär eller?
Jag tror det var P1.
Okay. Den handlar alltså om någonting som heter, tror att det heter Prison Pen Pal, och det är som en, ja, det finns olika webbtjänster som förmedlar helt enkelt brevvänner bland då interner, fängelse interner som sitter på livstid oftast i amerikanska fängelser. Och som då får brevväxla med, det låter så himla gammalmodigt det där ordet, brevväxla.
Ja, ja,
alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Korrespondera helt enkelt med någon av oss som är här på utsidan. Och så får man ansöka om det. Och så, då skickar man alltså, jag antar att man mejlar oftast. Ibland skickar de ju fysiska brev också. Men alla brev. Som om du skulle göra det här så skulle dina brev bli lästa helt enkelt och så att säga censurerade ifall de som läser tycker att det är nödvändigt, och sen så samma sak då med de utgående breven förstås. Och det här handlar om en ung svensk kvinna som då har en brevvän som sitter inne för trippelmord i ett amerikanskt sånt där högsäkerhetsfängelse i Texas. Och hon lever ett helt vanligt liv i frihet här i Sverige. Så enorma kontraster mellan dem.
Och när man hör, eller när man börjar lyssna på den här dokumentären, känner man ju att nej, herregud, så sorgligt. Är det här någon sån här galen kvinna som vill rädda en mördare i fängelse? Så som man tänker att, vet du, Juha Valjakkala, kom du ihåg den där finska mannen som mördade tre personer, tror jag, uppe någonstans på landet i
ja,
i Sverige.
Ja. Eller, han fick en massa
eller
fans.
Charles Mann. Mm. Ja, men precis. Han bytte ju namn sen till något superkonstigt. Eller Charles Manson, som faktiskt dåldes nyligen. Han hade ju också en massa beundrarinnor som han höll kontakt med. Och det blev lite alls ovant att man gifter sig. Folk som aldrig har träffat varandra gifter sig. Och det, ja, någon slags här, men konstigt. Jag vet inte vad psykologin bakom det där finns med kvinnor som blir kära i mördare i fängelse. Men sen kommer ens fördomar på skam när man börjar lyssna på den här podcasten. För det handlar ju verkligen om en vänskapsrelation som byggs upp mellan den här otroligt ensamma fången och den här kvinnan i Sverige som skriver till varandra.
Ja, och nyckelordet är ensam. Det är enormt sorgligt att höra om hur den här personens dagar ser ut och hur de smälter in i varann, och att han har suttit där i, ja, 5 år eller vad det är, eller om det är 10 år. och så från början så får man liksom, eller jag fick i alla fall en sån reaktion, och sen så rent dramaturgiskt så har de gjort det väldigt skickligt, för då när vi har som lyssnare så att säga lärt känna lite de här huvudpersonerna i dramat och börjat sympatisera enormt mycket med den här mannen, då får vi ju reda på vad han sitter inne för och hur det gick till, och då blir man ju liksom alldeles iskall i hela kroppen och bara herregud. Oj, men, och då slår alla de här larmsystemen till. Så här, ska han ens, ska hon ens, vad håller hon på med? Ska hon ens liksom ha något samröre med den här personen? Och, bla, bla, bla. Och sen så att det är en sån berodalbana emotionellt. Och sen så går man vidare från det till att nästan, jag vet inte hur det var för dig Peppe, men jag kände nästan så här, alltså, gör hon det här för att hon på riktigt känner för honom? Eller gör hon det för att hon får en sån egokick och vara så här snäll? Förstår vad jag menar?
Ja, men vet
och
du,
spelar det
också
ju för sig någon roll? Det kanske inte spelar någon roll. Kanske bara bra att hon gör det.
Ja, men ja, det blir så något som heter så här white savior complex kanske. Jag vet inte om det är rätt uttryck i det här sammanhanget. Men att för det talas ju faktiskt väldigt lite om vilken hudfärg de här mannen har. Liksom. Men jag tänker, i USA sitter ju, jag läste någonstans att 70, att om man är man svart och har ingen annan än high school utbildning i USA, så är det 20, och är mellan 30 och 40, då är risken 70% att man ska sitta i fängelse. Alltså, de flesta som sitter i fängelse i USA är ju sannolikt inte vita. Det är ju ett och av, så kollar jag upp lite statistik också, att alltså i USA, 5% av världens befolkning bor i USA, men 25% av världens fångar sitter i fängelse i USA. Men där vi i Norden har någon slags här rehabilitering och fångvård, så är ju verkligen fängelserna i USA ett straff. Det verkar så här bibliskt nästan, öga för öga, tand för tand. Man kan få liksom livstid flera gånger om. Och jag tycker att det liksom, och så spontant tänker man att om man har mördat någon, begått ett liksom bestialiskt brott, så det är klart att man ska bli bestraffad. Men det är ju också, de här människorna, alltså deras liv, liksom, han var ju tonåring, den här mannen, när han begick det här, en pojke var han, begick det här brottet, vilket ju var vidrigt, men tänk att hela hans vuxna liv kommer han att sitta på, i en cell och gå ut, jag vet inte, går han ut någon timme om dagen, eller får vara ett liksom, om han har tur får han se en film med de andra fångarna någon kväll i veckan. Det är liksom ett så, ja men vilket, på tal om klaustrofobi liksom, tänk att ett helt liv går till spillo där. Det, ja, jag kände faktiskt med stark sympati. Jag vet inte om det var så skickligt gjort den här dokumentären, men jag liksom tyckte verkligen enormt synd om honom. Ja, det var kanske inte alls svar på din fråga. Du sa att du kände liksom att varför gör de här kvinnorna så? Jag tyckte för mig var det också oklart deras syfte, men på något sätt gav de ju liksom någon slags mening. Alltså de blir ju otroligt viktiga. Det var hans enda på något sätt koppling till omvärlden.
Anledningen att jag tänkte så var för att huvudperson, kvinnan, hon återkom hela tiden att hon är så intresserad av, som hon uttryckte det, crime. Jag är så intresserad av crime. Jag är så intresserad av det amerikanska fängelsesystemet. Det kändes lite, så då hon hälsade på honom, det kändes som att jag var med i en film. Ja, men så hon ska liksom livea Orange is the New Black, medan han sitter bokstavligen och väntar på hennes brev. Det är liksom det bästa som finns på hela veckan, och medan hon ofta glömmer bort att skriva till honom, men hon är intresserad av crime. Det kändes lite så här, jag vet
förstår
inte.
Hon, ja, nej men det är sant. Ja, nej, jag reagerar faktiskt också på det. Jag undrar, jag tänkte också på det här med just att använda ordet crime. Tänk att crime är så otroligt populärt. Alltså de största poddarna är ju crime-poddar. Och liksom, för att inte tala om hur folk kollar på deckare och liksom läser deckare. Och det är liksom, ja, men kanske vi på något sätt förknippar allt som har med crime att göra med underhållning.
Jo, men det är väl också ett sådär universum. Det är som Brott och straff, liksom. Alltså romanen då, tänker jag. Men det är liksom ständiga tema, eller med det eller någonting, att det här vansinnet, det här mörka, svarta, det är så nära. Alltså det är rädslan att, herregud, jag fick det där utbrottet. Tänk om det hade legat en kniv i närhet. Tänk om jag hade varit påverkad av någonting. Tänk om, då hade jag också kunnat. Det är liksom den ultimata skräcken att spåra på det där sättet.
Ja. Ja, men precis.
Och det är kanske det som är så kittlande.
Liksom med det.
Ja. Och då när vi brevväxlar, lyssnar eller träffar personer som är dömda för mord, och så tycker man så, ja, men han eller hon var ju en helt vanlig människa. Då blir det liksom ännu mer spännande på något sätt.
Ja, det kunde det ännu. Ja, precis. Det som var intressant tycker jag, att när han sa att han hade fått en någon slags aha-upplevelse, att han inte är sina handlingar. Det tycker jag blev en så här intressant. Att han hade på något sätt funnit tröst i det, att han ångrar sig, men kunde förstå att han är inte enbart en mördare, att han faktiskt är en människa, en vanlig människa också.
Och han säger, apropå det här med straff, liksom, han är också uppfylld av att jag behöver sitta här, för jag behöver avtjäna mitt straff. Det är någon slags moralisk rening som han liksom vill på något sätt gå igenom. Och den där filosofin, den där tanken är så intressant, att vi ska liksom renas, vi ska tvättas bort från våra synder, ungefär som att det går, alltså ibland kan jag tycka att det ena är så icke-förknippat med det andra liksom.
Nej, men jag förstår precis hur du menar.
Samtidigt, om jag hade varit anhörig till något av de här offren, då hade ju jag uttryckt mig, de har en inspelning från hans morfar, tror jag, som är rätt skrämmande faktiskt, då hade jag kanske också reagerat på samma dömande sätt, att den här liksom, jag ska inte avslöja allting, men det är så svårt att säga, det är så lätt att sitta här och säga att dödsstraff är omoraliskt och bla bla bla, och det här är helt förkastligt och ingen rehabilitering. Sen så, herregud, vilka djuriska känslor som skulle väckas om någon skadade mina barn till exempel.
Ja. Men samtidigt tror jag att man kunde ändå finna liksom mer ro. Det här kanske, nu sitter ju såklart också utanför och moraliserar kring det. Men ändå föreställer jag mig att man ändå finner mer liksom livsro i att förlåta. På något konstig vänster ändå hitta förlåtelse.
Jag vet inte. Nu håller ju till exempel pappan till ett av offren på den här drottning, vid den här Drottninggatan,
ja,
terrorattacken. Han håller ju på och stämmer staten för underlåtenhet så att säga,
mm,
kring att det var så att säga för lätt att begå det där brottet. Och han kommer nog inte, alltså jag tror att det där är helt mänskligt att reagera på,
ja,
på det. Någon måste ha ansvar när någonting är så där obegripligt.
Ja.
Någon måste ta ansvar.
Ja, men jag förstår vad du menar. Finns det liksom någon sån genusaspekt här? Den kommer svänga på. Det finns det män som skriver till kvinnor i fängelse. Och finns det män som gör det och bara vill vara kvinnornas vänner för att liksom på något sätt vara en livlina för liksom kvinnorna, eller liksom en någon sorts litet titthåll ut i verkligheten. För jag tänker att det finns det en sån kvinnlig egenskap också, att vi ska ta hand, vi ska uppfostra det att vara omvårdande, att ta hand och ta ansvar över andra människor. Någonting som män kanske inte blir uppfostrade till. För jag så här, killgissar jag att det inte är lika vanligt med män som vill vara kompisar med kvinnor i fängelse.
Nej, jag håller med dig. Att jag gissar också att den procentsatsen är väldigt låg. Och jag tror att om man nu ska titta på könsskillnader där, så tycker jag att när kvinnliga kriminella omtalas, då är det liksom ännu mer skrämmande, det är ännu mer mörker och svärta, och det är ännu mer det är liksom damaged goods, du vet, även om det är så att säga bara ett ringa brott, så är det på något sätt det är som hur man dömer kvinnor som har prostituerat sig. Det är inte längre en människa vi pratar om här liksom, utan
ja, det är ett mycket högre fall liksom. Man kan ju räkna med att män sysslar med allt möjligt, men kvinnor ska vara rena och fina och goda och omhändertagande. Men jättebra dokumentär ändå, tycker jag.
Hör du,
tack jag, Sara, som tipsade om den.
Ja, bra. Jag har faktiskt lyssnat på två böcker till. En jäkla massa
lyssnare. Du är en maskin.
Ja, verkligen. Jag kan prata om en, kan jag faktiskt prata om nästa vecka. Det är Ett jävla solsken och Fatima Bremer. För jag vill prata med dig om den när du också har läst eller lyssnat. För jag tror verkligen att du skulle gå igång på den här boken.
Men jag har BookBeat nu, så jag ska lyssna på den.
Ja, men gud vad bra. Det är alltså en biografi om en just norm- och banbrytande journalist. Ung kvinna som vallraffade långt innan det här begreppet var uppfunnet då. Ester Blenda Nordström. Och det är sjukt spännande att lyssna på eller läsa om hennes liv. Man blir liksom så här avundsjuk på något märkligt sätt. Fastän det var ett helvete att vara kvinna i journalistbranschen på den tiden. Så hon verkar så jäkla fri och modig och härlig. Och sen är det såklart en biografi, och det är säkert så bitar som är dramatiserade och glorifierade. Men jag vet inte, man blir lite småkär i henne faktiskt.
Ja. Bra pitchat.
Ja, veckans självhjälp då. Har du gjort något självhjälpsartat den här veckan?
Men vet du, det har jag faktiskt. Jag går ju hos en coach som hon är både livscoach och karriärcoach, men vi har mest funderat på min karriär. Otroligt intressant. Det har vi också talat mycket om. Till exempel en sån skuld och att försöka att helt enkelt ta ansvar över andra människors känslor. Och någon slags här jantelag. Jag är ju liksom jag är ju frilansare och försöker, jag försöker leva på mitt eget varumärke, och ändå tycker jag det är otroligt pinsamt att marknadsföra min blogg eller mina egna texter som jag skriver. Jag blir verksam, jag retweetar eller liksom delar nästan aldrig mina egna texter, och det håller vi på att jobba på med min coach.
Men fasen var härligt att också få en sån här personligt skräddarsydd coachning. Som är,
underbart.
Ja, men hon har säkert så här massa modeller och forskning och grejer som hon liksom verktyg och hej och hå, men det är ju det som alltid är lite trist att läsa självhjälpsböcker, att de är så generaliserande, och vi människor är ju så jäkla komplexa, så att man blir alltid lite störd på det där när det känns lite platt så.
Ja.
Och alla har ju inte möjlighet att gå till en coach. Jag har provat det någon gång. Jag fick det via jobbet, och jag tyckte att det var coachning och coacher kanske man säger, är ju lite så här legitimerade psykologer och psykoterapeuter, de tittar ju på coacher som något som katten har släpat in i självhjälpsvärlden.
Jag tänker att det som journalister tittar, eller inte kanske längre, men som journalister kollar på bloggare förr i tiden.
Ja, lite så.
Det är liksom the lowest of the low. Men jag tror att precis som bloggarna har fått allt högre status, tror jag faktiskt också att coacherna kommer att få det.
Precis som bloggarna är ju kvaliteten enormt, enormt varierande, tror jag också faktiskt.
Ja.
Jag tror att det finns precis ett och annat stolpskott där ute. Och i och med att det inte finns någon liksom process, någon sån här legitimeringsprocess eller vad man ska säga, så är det klart att folk, det finns allehanda lycksökare som kanske testar grejer. Så är det ju i hela den där världen. Men vad roligt för dig att du har träffat en professionell person som
hjälper dig. Ja, supernöjd och tacksam.
Kan du ge ett tips? Det mest användbara tipset?
Nej, men jag tänker, om man till exempel är frilansare så... Okej, jag kan ju bara ta mig själv som exempel. Då har jag gett mig ett tips att verkligen tänka mig själv som ett stort företag. Och tänka att jag måste ha koll på, jag måste ha en HR-avdelning som ser till att påminna mig om att må bra, ta ledigt ibland och inte hela tiden gå och tänka på jobb. Jag måste ha en marknadsföringsavdelning som ska sköta sitt jobb och verkligen sprida ut mitt varumärke och fundera på att liksom få låta folk veta att jag existerar, för att om de inte vet att jag existerar kan jag inte tjäna några pengar på det. Jag måste ha en ekonomiavdelning som ser över budgeten och planerar hur mycket, hålla ett koll på hur mycket jag ska dra in och hur mycket jag absolut måste dra in. Och på något sätt försöka inte ta allt så, eller se mig själv verkligen som ett företag istället för att tänka inte ska en lilla jag, det är ju bara Peppe det här. Utan ja, tänka att det här är ett, jag liksom, det här är ett riktigt jobb, inte bara något pyssel. Det låter kanske självklart när jag säger det, men jag har liksom, eftersom jag är så starkt ihop förknippad med mitt varumärke, har liksom inte sett skillnad på mig själv som privatperson och mig själv som företag. Men det har hjälpt mig jättemycket att ta ett steg tillbaka och betrakta varumärket Peppe Öhman.
Det låter ju skitbra. Ser dig själv som ett företag. Ja.
Ja.
Ja, bra. Och det är det som de här coacherna gör väldigt bra, är att de paketerar ju saker på ett bra sätt.
Mm.
Och det kanske ibland kan tyckas lite ytligt och sådär, men det är ju faktiskt psykologer som kom på det här med KBT, att genom att ändra dina beteenden så kan du också nå ditt inre, ditt själsliv och kanske hjälpa mot ångest och så vidare. Eller prestationsångest kanske i det här fallet. Eller
ja, men precis.
Någon slags... inte ska väl jag, du vet.
Precis. Jag tycker att mycket, en stor hjälp är bara det att vara tvungen att förklara någonting. Om ställa frågor så ska jag formulera mig. Och när man säger någonting högt eller skriver ner det, tycker jag att det är en helt annan sak att hålla det kvar inne i sitt huvud. Om man skriver ner någonting eller förklarar det, blir det så, är man tvungen att formulera det i ord, då blir det plötsligt kristallklart. Och det låter så här töntigt och vet du, klyschigt att säga att allt har funnits inom en själv hela tiden. Men så länge det bara man håller det inom sig själv är det svårt att få ta tag i det. Men när man är tvungen att formulera det så blir det på något sätt på riktigt. Och då har man lättare att göra något åt saken eller att åtminstone välja en riktning. Och det som hon sa idag som var väldigt bra. Hon sa att ofta krävs det ganska små förändringar för att kunna göra en stor skillnad. Man behöver bara justera på någonting pyttelitet i sitt liv för att kanske röra sig i en helt annan riktning och bli gladare eller nå sina mål. Herregud, vem är jag som säger något sånt? Men du vet vad jag menar.
Ja, kan inte du börja uttrycka dig så här? Här på företaget Peppe så ska vi provtrycka och pilotera och så här corporate bullshit om sig själv. Jag har då lyssnat på en bok som heter i kategorin självhjälp, Drunkna inte dina känslor, heter den. Och ja. Titeln lockade mig. Jag tycker att det var en bra titel. Jag känner ofta
att jag gör
mig skyldig till att just det här. Sen så var det lite så här varning, du vet, HSP varning, jag vet inte att jag blir lite allergisk mot det här att kategorisera människor i olika grupper och då paketera någonting som kanske egentligen behöver miljötränas bort lite grann som någonting som är någon slags elitdrag. Förstår du? En överlevnadsbok för sensitivt begåvade är undertiteln här, och det säger väldigt mycket. Det är Maggan Hägglund och Doris Dahlén som ska...
Ursäkta mig lite.
Nu kom stönet.
Liksom. Ja, nej, suck. Ja.
Ja, och tonfallet rakt igenom är så här: vi som är sensitivt överbegåvade, och sen så här, till skillnad från andra sensitivt normalbegåvade. Du hör hur, vilken klang det där. Och då blir jag lite så här, men vad fan? För jag kan räkna mig till en person som drunknar i mina känslor, men jag tycker inte att det är så jäkla bra. Alltså, jag tycker inte att det är något, nej, som jag ska vara så jäkla stolt över att liksom...
Nej, ja,
förstår du?
Fan, jag håller med dig.
Det är något jag behöver träna på. Att...
Men var inte någon annan bok du läste tidigare, så vi talade om för några veckor sedan, du sa att man ska på något sätt skilja sig själv från sina känslor, att förstå att du är inte dina känslor. Du, ja, känner dina känslor, men du är inte dem. Och jag tyckte det känns på något sätt mycket mer befriande.
Ja, men jag tycker också än... det. Och den här boken innehåller en del sådana faktiskt tips som är handfasta och bra. På olika sätt, hur du kan göra för att inte liksom faktiskt också skrämma andra människor med de här känslostormarna. Och, så det måste vara, det är bra. Men just det här, att gå runt och bara, jo men du förstår att jag och sen så har de ett uttryck i den här boken som är också väldigt stark skör. Alltså stark bindestreck för. Men förstå, det är något så det är något så prätt, det är något så liksom jag vet inte.
Men vet du, jag tycker det finns liksom en droppe av narcissism i det där, att tycka att ens egna känslor är så otroligt mycket större än alla andras. Jag menar, jag tycker att det finns tvärtom,
så att alla andra liksom måste förhålla sig till ens egna
känslor. Mm. Jag tycker att istället tycker jag att man borde kanske känna mer empati och förstå att alla människor är riktigt jävla olyckliga ibland. Alla människor är glada och alla människor blir sårade ibland eller känner avundsjuka.
Det är lite så här, det manliga geniet ursäkten. Det är lite så här, ja men du förstår, jag är ju en stark, skör, sensitivt, exakt, begåvad person. Ja. Så därför får jag bete mig som ett asshole och få en attack av någonting här mitt på mötet, så att alla andra bara okay,
ja, precis, det är för att jag är så speciell.
Ja, det är så himla speciell.
Nej, alltså, det här unika snöflinge speciell grejen går jag faktiskt inte på. Jag tycker jag vill höja ett, jag vet inte vad jag vill höja, men jag vill åtminstone lyfta fram empati istället. Att ja, men istället försöka förstå att alla känner de känslor som du känner. Ja, jag tycker kanske det kan göra gott också för många människor att flytta fokus från sig själv till andra människor. Jag tror faktiskt du också har sagt tidigare den här podden.
Ja, och jag kanske känner att jag upprepar mig lite ibland, men jag har kanske berättat att jag en gång fick en bok om anger management från en närstående som en liten subtil link. Och den var faktiskt jäkligt bra, men som alla andra självhjälpsböcker så de första två kapitlen är ju det som sett, liksom, då lär man sig vad den handlar om, och sen resten kan man nästan skita i, tycker jag, för att det är liksom det är en liten pusselbit till mot i vandringen mot att bli en mer mogen person.
En hel människa
och finna sig själv. Nej, men det som jag tog med mig därifrån är just det här, den här vanföreställningen om att vi människor mår bra av att så att säga ventilera. Att liksom att vi har någon slags så här känns som att vi är ett ihåligt kärl, och där är det känslor som ibland kokar över, och då ska de nödvändigtvis ut, och alla andra får fan i mig finna sig i det, för jag behöver ventilera och jag behöver pysa ut. Nej, alltså, för att ofta så blir det ju inte bättre av att du har ett raseriutbrott eller gråtattack, nej, för ingenting, utan det blir ju oftast bara sämre. Människor drar sig undan från det, barnen blir rädda liksom. Jag menar inte att man ska vara någon jäkla isstod, men man kanske kan tona ner den där ventilen lite och säga att
eller kanske inte utsätta andra för den. Kan man kanske, om man är riktigt jävla förbannad, kan man gå ut och skrika i en kudde då?
Ja, just det.
Måste man ha publik liksom inför sina känslor? Det kanske man också kan fråga sig. Varför är det viktigt för mig att andra människor ska bevittna mina känsloutbrott?
Ja. Och liksom kanske befria sig från den där idén att vi har att det är olika så här vätskebalanser inom oss, och så måste vi ut med lite det, och liksom att det är någon tryckkokare eller någonting, för att vår hjärna funkar liksom inte så. Ofta så följer ett sånt där raserikänsloutbrott. Efter det så blir det ju ofta liksom känslor av skuld och skam. Och liksom, ja. Fan också, nu gjorde jag det här igen. Åh, pinsamt, jag skulle inte ha...
Hur ska man få ut de känslorna då?
Ja, men få ut, hela grejen är att man behöver inte få ut dem. Man kan prata med sig själv. Alltså, förstår du vad jag försöker få fram?
Nej, jag förstår
här.
Verkligen.
Att du kan liksom så här, okej, observera. Nu försöker jag, liksom, jag håller på att gå igång på det här nu. Varför går jag igång på det här? Vad är min trigger? Precis. Är det så att jag är lite packad? Eller är det så att den här personen påminner om en översittare som mobbar mig när jag var lite? Alltså, att man försöker titta på sig själv utifrån när den där trigger kommer innan man liksom bara... Det är ju säkert jättelätt att sitta och gagga om så här i en podd. För jag kan ju inte alltid följa mina egna råd naturligtvis. Men det hjälpte mig i alla fall lite grann.
Ja, jag tyckte det var bra. Vi är ju inga liksom psykologer precis, men eller åtminstone inte jag. Men jag tyckte det var... Ja, men jag håller i alla fall med det som du sa.
Ja, varning för stark sköra. Det är väldigt roligt. När jag klickar på den här drunkna in till dina känslor på en av våra stora bokförsäljningssajter här. Då får jag en sån där, du vet som på Spotify, man får en sån här kurerad lista. Du kanske gillar. Ja. Ja, och då kommer de andra titlarna. Omgiven av idioter, vardagsmakt, hjärnstark, omgiven av psykopater, härskarteknik och introvert, den tysta revolutionen, konsten att städa den högkänsliga människan och... Du är mer...
Nej, ut därifrån nu. Ut därifrån. Nu vill jag att du läser någonting av Läckberg. Och ja, det kommer att vara din reningsprocess.
Jag tycker att vi tackar alla ni som lyssnar som är så himla sköna typer. Och tack för alla era tips också, boktips på Instagram. Jag blir så jätteinspirerad av dem. Så fortsätt gärna. Ja. Att mejla
och jag vill också tacka er för att ni tipsar era kompisar om att den här podden överhuvudtaget existerar. Det är så otroligt snällt och viktigt för oss. Tack för det.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.